Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Radio Play. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show ikväll. Messiah på Finlands kryssning.
Alltså det är folk som haltar mycket. Jag vet inte varför de är så skadeskjutna i fötterna, folk.
Är Hans Scheike Sveriges R. Kelly?
Utseendet får inte vara avgörande i det här fallet. R. Kelly är snyggare än Hans Scheike. Så är det bara.
Jo. Och så pratar vi om dokumentären som har skakat om Sverige.
Det handlar fortfarande om någonting som är så jävla litet och som hjälper så få människor. Det handlar om upphöjde skådespelare och skådespelerskor i Stockholms jävla innerstad.
God kväll damer och herrar, jag heter Messiah Hallberg, du lyssnar på Freak Show, Sveriges ledande nöjespodcast. En rektal som jag heter rakt upp i den ändhamnsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Det här är avsnitt 99, Jakob Ökvist. Smaka på de siffrorna, det är alltså en nia, sen är det en nia till efter, vilket innebär att nästa vecka, ja, vi ska väl säga redan nu, så kommer vi då ha den här omtalade livepodden, 100 avsnittet med gäster och så vidare, så det är väl, köp biljetter till det.
En folkfest.
Ja, verkligen. Välkommen hit, helgens gäst, direkt från Vakna med Energy, Klara Doktorov. Hej!
Hej!
Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja. Får jag bara bolla, vi har inte sett sen jag så att säga var i helvetet återvände, Jakob.
Du har mönstrat av och överlevt en råkryssning.
Jag var ute då till sjöss, Silja Galaxy, en finlandsfärja där man också körde humor. Och det var ju, du har ju åkt finlandsfärja, Jakob, såklart. Det är ju en samling för människor som man kanske inte träffar på så mycket redan efter några...
Det är inte jag så rolig för, jag är mer rolig för när du skrev Showtime 22:45.
Nej, det var, jag gick på 00:20.
Ja, alltså då var det bara önsketänkande 22:45.
Det man slås av ganska snart, bara inom några minuter på den här båten, att det är väldigt många halta och lytta här.
Ja.
Alltså det är folk som...
Folk med Tourettes.
Nej, men det är folk som haltar mycket. Jag vet inte varför de är så skadeskjutna i fötterna, folk. Men det haltade som att det var ett konvent för krigsåtervändare. Alltså det var den
Du upptäckte någon först och tänkte, aj då, det är någon som har gjort illa sig.
Ja.
Och sen, vänta lite.
Ja.
Nu är han här igen, är det inte han?
Är det jag som håller på att bli galen? Eller haltar varenda man på den här båten? Varför har de så dåliga skor på sig? Och så var det någon enbent. Och det är inget fel att vara enbent. Det är bara, jag brukar inte umgås med dem.
Och inte uppträda för dem.
Nej.
Men här var de samlade.
Ja, och det är väl jättehärligt. Men jag tänker, sista spaningen om just deras svårighet att ta sig fram. Men om jag har en väldigt...
Det var inte att båten gungade, att det var liksom, du missuppfattade dem, eller alkoholförtäringen.
Nej, för då var de ofta vindögda ofta. Det här var människor som såg helt nyktra ut, men de hade en lätt sån haltande gång. Och det är absolut inget fel. Jag tänker bara att om jag hade haft en haltande gång, kanske jag hade hållit mig på land. Jag tänker att det är jobbigt att ta sig på skitsamma.
Men för att fråga, var det lite den här, om jag bara visar här.
Du reser upp i studion.
Var det lite att de...
Du hasar fram, jag vet inte varför du...
Eller var det lite mer...
Vad är det här andra?
Alltså att det var lite mer inbyggt i...
Ja, jag förstår, vi får nästan ta filmer här, för att det är svårt, tror jag.
För poddlyssnaren.
Ja, för poddlyssnaren, och se vad du gör, men du gör olika haltningsmanöver. Ja,
alltså jag känner, det som sker nu är att jag har ju jobbat så länge inom public service på SVT, så att min puls är så hög just nu, för att jag känner typ att det ni gör mot mig just nu, det är liksom... kringlan i det här morgonprogrammet när han säger att han ska skära någon i fittan med en kniv eller mörda någon eller vad det var.
Just det.
Att det är det som sker nu, att jag sitter, att jag måste egentligen säga så här: okej, nu tar jag fullt avstånd mot hur ni pratar om människor som har olika typer.
Du menar att man i efterhand kommer ställa dig till ansvar och säga att du var där.
Jag var där.
Varför gjorde du inte mycket mer för att visa
det? Jag
tar avstånd från hur ni liksom pratar om funktionsvarierade.
Nej, för de var inte funktionsvarierade. Det är en helt annan grupp. De var inte på båten. Det här är folk som haltar in på en bar och beställer tre öl på en gång.
För du menar att de har blivit skjutna?
Jag misstänker att de allihop har blivit skjutna rakt i hålfoten. Ja, det var i alla fall känslan jag hade. De kanske inte, kanske var bara mitt, jag kanske var full, jag vet inte. Skitsamma. Jag insåg snabbt, Jakob, att jag var tvungen att minimera min tid på båten. Jag hade en egen hytt.
Där skulle jag utgå ifrån och sen kunde jag snabbt som en pil ta mig till scen och sen snabbt som en pil tillbaka.
Du är fortfarande på båten.
Jag är på båten.
Men så du minimerar ingen tid, men du minimerar tid med människor du inte känner.
Ja, exakt. Ja. Ja. Och då hade jag med mig, jag hade planerat då, för jag vet att det skulle vara skaldjursbuffé och så vidare. Men jag hade ju planerat, va? Jag hade ju stängt in mig, jag hade ju med mig proviant på båten.
Du har packat med dig mat ombord.
Mm. Ja.
Ja, ja.
Jag hade
eller,
med,
alltså, mat, är ja, det?
Men alltså, picknick.
Jag kände det här som att det var mitt eget. Jag sökte ju en gång 2002 till Robinson.
Och, gjorde du det?
Ja, och kom inte med, tyvärr. Jag röstades ut redan. Jag gick inte ens första gallringen då. Men då kände jag nu...
Var det
då,
det året han Dinkelspiel vann?
Vi har redan ett as.
Var det Jan Dinkelspiel?
Jan Dinkelspiel hette han, just det.
Bröli,
ja, det som ringde hem och grät. Han fick göra ett samtal.
Det kan vara han. Ja. Så då kände jag nu hur jag 17 år senare fick återupprättelse. Att det här var lite mitt Robinson-äventyr.
Ah.
Så vi kan väl bara förstärka, ska vi se om vi kan få lite... Messiah Hallberg, 35-årig komiker från Stockholm. Personlig sak, 6 stycken vaniljhjärtan och 4 croissanger. Jag hade med mig 6 stycken vaniljhjärtan och 4 croissanger.
Men det här är det ju vi som ska säga. Vad fan har du med i 6 vaniljhjärtan och 4 croissanger?
Ja, för att jag skulle, det var ju uträknat då, för att jag skulle kunna ta...
Kent hade ju med sig yxa.
Ja.
Och du valde då 4 vaniljhjärtan.
Nej, 6.
6 vaniljhjärtan.
Ja, ja, det var reapris. Man fick 2 för 10 kronor, så 5 kronor styck. Ja. Och så hade jag med mig en flaska apelsinjuice. Och på den här tiden...
Och en liten rutig duk som han fällde ut i sin hytt. Och sen hade han en liten härlig romantisk picknick med sig själv.
Vet du vad, det är lätt att håna för er två såklart. Men det är,
nej,
jag kan säga,
absolut man inte. Kom på vi hånar funktionsnedsatta, men inte dig.
Mitt intresse för vaniljhjärtan föddes
intresse.
Redan.
Intresse? Du heter vaniljhjärtan, punkt.
Nej.
Det finns inget intresse.
Jo, för den är lite på utdöende.
Vilken?
Fascinationen för vaniljhjärtan. Det är nästan bara jag som slår en
ja, det måste jag säga. Jag har aldrig hört.
Nej, men det är ofta sådana tanter som säger, har ni inga vaniljhjärtan, så kommer jag. Ja, jag tränar några också.
Var får man ens tag på dem?
Nej, exakt. Man får göra en specialbeställning på bageriet. Men jag minns redan min första praoplats då, när jag var 11 år gammal. Så sökte jag mig till Systern Anders bageri på Karlbergsvägen i Stockholm. Och då stod jag hela morgnarna och gjorde vaniljhjärtan. Och jag sa, en dag, små hjärtan, ska ni få följa med mig till Finland? Ja, vet du vad? Man kommer på båten, vi ska nämna det här. Men man tar 2 vaniljhjärtan direkt man kommer på. Man får en stabil grund i magen. Sen så går man och giggar, så trycker man i sig 2 vaniljhjärtan till. Kanske toppar med en croissant. Och sen går man, tog en snabb öl. Och sen så avslutar jag med 2 vaniljhjärtan. Och sen sov jag som en prins. Det var otroligt trevligt. Och jag överlevde, det var bara det jag ville säga. Det var mycket mysigt att vara där ombord. En annan grej, just snabb finnas färganalys också. Att väldigt ryckiga, alltså när man går av scenen. Väldigt många sådana som kommer fram och rycker i en. De är väldigt fysiska, de här haltande personerna. Och man tänker ju lite när man står på scen att man ska få kvinnor då som uppskattar det man gör. Alltså det är ju lite någon slags rockstjärnedröm som man hade som barn och kille, att man tänkte.
Men det var inte så någon, de som kom fram och...
Jo. Det var kvinnor.
Och ville dela vaniljhjärtan i hytten.
Jag nämnde inte vaniljhjärtan. Tydligen blir kvinnor avtända av vaniljhjärtan, har jag hört.
Va?
Ja, men det de gjorde då, det var att de sa så här, tja, tja, tja. De har ju ganska mörka röster, många, ja, av de här kvinnorna. Och så säger de, tja, tja, tja.
Har de skinnväst?
Många av dem har det. Eller en sån.
Tja, tja, tja. Det är Rosita från Upplands Väsby som ska ut och svänga sina lurvia.
De lägger en hand
halta fram till komikern.
Ja, lägger en hand på min axel.
Var står du nu?
Jag är i baren nedanför den här stora Starlight-scenen.
Just det.
Jag har precis giggat och så försöker jag bara rusa till mina vaniljhjärtan. Men då får jag en hand på min axel. För många kvinnor säger, tja, vänta.
Det är som Game of Thrones. Du har inte en chans att komma undan.
Nej, och då säger de, ja men då tänker man, fan så var härligt ändå. För hon, ja, så här.
Du får ge henne att hon tar sig. Alltså, ja. Hade du vågat gå fram till Ingmar Stenmark,
nej,
i målfollan?
Nej. Efter... Det har jag inte gjort.
Nej.
Nej. Så hon säger, tja, min man älskar, jaha, dig, jag vill ta en bild. Och sen, det var gullig det, att du hittar på en man liksom.
Som en ursäkt.
Ja, som en ursäkt för att få ta en bild med mig. Och då ställer man upp sig. Och sen känner man en, ytterligare en hand på axeln. Och så hör man bara, tja, det är jag som är Rolf. Och då är,
ja,
det,
då
man.
Är det man.
Ja,
det är
så som heter Rolf.
Ja, som heter Rolf.
Det är Rolf får Rosita
på. Som jäkla besvikelse. Så att det man gör nu för tiden, det är inga groupies som hänger längre. Utan det är bara såna här olika män som man får ta bilder med som heter Rolf. Det är en djup besvikelse faktiskt. Inte alls det här rockstjärnelivet som man tänkte att man skulle ha.
Jag fick ju höra, eller det finns en lista som världens samtliga groupies har sammanställt. Om vilken rockstjärna som är bäst på oralsex i världen.
Ja. Alltså manlig eller kvinnlig oralsex?
Manlig eller kvinnlig, alltså oralsex.
Ja.
Ja, men det är olika grejer som man gör.
Det är två helt olika saker.
Det ena är en avlång.
Jo, men om det är en man som är bra på få oralsex, det är,
nej,
hur kan man vara bra på få?
Men om en man är bra på att ge penis oralsex eller vagina oralsex.
Jag tror han är bra på bägge. Har man talang så har man talang.
Ja, du menar alltså att en bra tennisspelare kan också spela bordtennis?
Jag måste ändå säga att det är svårare, och I'm speaking of own experience, att slicka fitta än att suga kuk.
Mm-hmm. Så du ger oss cred här?
Ja.
Indirekt?
Ja,
att det finns väldigt en... indirekt, Jakob. Det var inte riktigt det hon sa.
Ja, hon hyllade inte mitt kunnande. Nej, men jag säger inte att jag är med på den här listan. Men det här var kvinnliga rockstjärnegrupper som då gick upp och sa... För att då har de liksom testat många olika smaker.
Mm.
Bäst är Steven Tyler i Aerosmith.
Ja.
By far.
Han har ju väldigt stor mun. Har du något med det att göra?
Mick Jagger har också stor mun.
Ja, var han med på listan också?
Oklart, men jag bara är imponerad av... Jag vet inte... Folk säger ju att man ska... tänka alfabetet.
Ajajaj, det är världens sämsta tips.
Jaha?
Ja.
För det, det har, jag säger
varför,
inte att jag,
varför är det det då?
Men vad ger det? Det som
J,
ger...
J.
Det som ger någonting. Jo, det enda du ska göra med alfabetet...
Jag ska ligga och säga alfabetet, då har du gjort fel.
Om du ska slicka en tjej, det enda du ska göra är bokstaven O. Du ska göra om igen.
Men
och
A, B, C, D, A, B,
B, B, B, B, det är ett jättedåligt tips.
Och P då, som kommer efter, är väl spännande?
Det är liksom som att du skulle suga alfabetet på en man. Det är liksom, du vill ha upp och ner, eller hur? Och sen vill du ha lite slick och lite hit och
dit. O igen där då?
Ja.
Ja, men exakt. Du vill
jag
ha
är väl ganska förtjust i Z som... när det kommer till.
Jaha.
Ta emot
och Rolf. När Rosita och Rolf. Rolf, haka på och kolla in när Rosita ger mig Z här ett tag.
Varför hamnar vi här?
Nej, men jag tänker på kinesiska alfabetet. Har
ja, men
jag...
vad fan, jag
ja, men det är så många krumelurer.
Jag hör att du är sämst i Sverige på att slickefitta. Utan
tvekan. Det var fräckt, tycker till och med jag. Jag tar lite illa upp och Jakob.
Det är inget jag skulle skriva på min hemsida. Om jag nu skulle ha en hemsida, jag tycker det är 2006.
Och det jag tänkte på, jag träffade en väldigt fascinerande man på båten som jag tyckte mycket om.
Jaha.
Han var, han har barn med en ganska intressant offentlig person i Sverige. Spelar inte stor roll. Han var ingen kändis, men han var semikändis.
Men han är med kändisar.
Han hänger runt med kändisar. Han var rätt härlig. Han hade lite skön stekig vibb. Och då satt vi två på en efterfest tillsammans med då i Mårtens hytt. Så det var en annan hytt, och Mårten Anderssons hytt.
Det blir alltid efterfest i Mårten Anderssons hytt av någon anledning.
Men hytterna kan jag ändå hantera. Där är det väldigt få halta.
Och du kan alltid
män.
Smita därifrån.
Ja, exakt. Ja. Jag bodde bredvid. Då sitter då jag, den här personen med backslick, och Elina Durre, som är en kvinnlig komiker som är ganska, ja men lite åt vänsterhållet ändå.
Hon har ju en stand-up-show som heter PK-fittan.
Ja, precis. Hon driver lite med det här. Ja. Men hon är ganska vänster, och den här mannen då...
Väldigt bra, John.
Ja, verkligen.
Älskar du, Elina. Ja.
Ja. Och den här mannen då, tänker jag, är lite mer åt högerhållet. Och det här tänkte jag att vi kunde prata om, för det är ganska många i veckan som man tänker har uttalat sig lite... Alltså det är viktigt, varje situation man får i livet så kan man ju säga rätt och man kan säga fel. Det finns ofta två val.
Just det.
Man kan säga saker som man förhöjer sig själv, eller ska man säga saker som sänker en själv. Den här mannen,
vilken stig tog han?
Ja, nej, men vi sitter och pratar bara, han sa ingenting elakt. Men jag försöker ju ofta sänka mig själv när jag pratar med vänsterfolk. Alltså för att de inte ska, de tror ofta att jag är så väldigt mycket höger. Och då försöker
att du är dryg.
Ja, och då har jag berättat flera gånger att när jag är ute i landet så säger jag, när de säger så här, vill du ha champagne? Så säger jag, nej tack, jag tar gärna en sån här öl som jag hört talas om. Som är så populärt nu för tiden. Ja. Ja, men så.
Ja, då blir du verkligen på folkets nivå.
Ja, och den här mannen då, han var väldigt härlig. Han ville då träffa sin kompis Mårten Andersson. Och,
var det Mårten som hade bjudit in honom?
Ja, ja, precis. Och då hade de sagt, ja det här är enda helgen vi kan båda två. Och då sa Mårten, då måste du följa med på färjan. Och det sjuka var då, det han försökte sälja in till Elina var att han var ju egentligen, kunde han ha varit då på en alpweekend i Genève. Och ordet alpweekend har alperna i sig lutar åt höger. Weekend ja. Är att man bara svänger förbi alperna.
Och av alla länder i alperna, Schweiz.
Ja, Schweiz, ja.
Förlåt, säg det där igen.
Av alla länder.
Nej, det andra.
Schweiz.
Säger du på riktigt så?
Det står S-C-H-W-E-I-Z Schweiz.
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 Men du skulle du
hur skulle du säga?
Schweiz.
Schweiz.
Du borde halta.
Så hur säger du schweizern ut då?
Jag gillar frukt och mandel mycket bättre.
Han försökte förklara då för Elina att han kunde varit på en alpweekend. Hur sjukt det var att han var på båten. Och jag försökte hela tiden turnera och säga, ja, det behöver inte vara en alpweekend. Man kan ju åka en hel vecka. Han bara, nej men alpweekend är lagom. Man vill inte vara där en hel vecka. Och det är bara...
Det är som att se en människa sitta och gräva en grop, ja, djupare och djupare.
Ja, men han var jättehärlig och så. Men det är bara intressant det där. Hur jag försöker ofta tänka exakt på vad jag säger, hur man framstår hela tiden. Men vissa människor saknar det här. Sen satt jag då och såg häromdagen den här några veckor gamla intervjun med R. Kelly. Ni känner till R. Kelly.
Ja.
Aktuell i nyheterna för att ha varit... lite av ett en brottsling.
Rikssvin.
Ja, ett rikssvin. Och en brottsling då, potentiellt sett.
Ja, verkligen.
Vi pratar om den här intervjun. Det här är då en intervju som gjordes med Gail King. Som gjord efter den här dokumentären som du pratade om för några veckor sedan. Mm. Det är 6 avsnitt av en
Surviving
dokumentär.
Surviving R. Kelly.
Just det. Och sen gjorde han då en uppföljande intervju med Gail King. Den här intervjun.
Han skulle reda ut det här då.
Ja.
Robert. I didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my... life. Y'all killing me with this shit. Wow. I gave y'all 30 years of my career.
Robert.
30 years of my career. Y'all trying to kill me. You're killing me, man. This is not about music. I'm trying to have a relationship with my kids, and I can't do it.
What?
Y'all just don't want to believe the truth. You don't want to believe it.
Just det, han skulle då krishantera och hans krishanterare sa, kan du hantera det här själv? Och han bara, absolut, jag har full koll på det här.
Nej, men väldigt uppjagad låter han.
Väldigt uppjagad.
Men han tappar ju fullständigt, han blev ju också obehaglig för att när han skriker så här så står han ju 5 centimeter från Gail som sitter ner i sin stol och har liksom försöker bara att hantera situationen. Och han står och viftar mot henne så här. Ja, det var obehagligt,
ja,
tycker
jag. Jösses.
Jävla freak han är.
Ja, verkligen. Men då är det 2 tillfällen i den här intervjun som jag slås av. Där han då kunde ha valt 2 stigar. Han kunde ha valt kanske rätt väg. Mm. Eller i alla fall en mindre dålig väg. Eller en sämre väg. Och han valde nästan alltid den sämre vägen.
Synd.
Första tillfället är då när han får frågan av Gail King. Hur kommer det sig nu när du konstant åtalas för att ha träffat minderåriga?
Om igen.
Ja. Kan du då inte försöka tänka på att nästa gång så kanske du inte behöver göra det? Mm. Och då har R. Kelly ett perfekt svar.
Given that you know that about you, why do you continue, it seems, to continue to see young women? Why do you continue to do that?
I know older about? Women as well.
All right.
I know 43-year-olds, their bodies tight, they cool. I go out with them, I kick it with them.
All right.
I know, I love women. I really do.
I really do. All han right. Älskar mig.
Det finns tajta 43-åringar.
Också, ja, måste det vara tajta. Är också det äldsta han kommer på. Han själv är liksom 50 plus. Han var 43-åringar.
En gång har han träffat en 43-åring.
I'm kicking it.
She's tight.
Body's tight.
Alltså, det är inte det han ska gå in på.
Nej, verkligen inte. Om han inte vill framstå som en sexist.
Men där valde han fel spår.
Ja, det gjorde han. We're kicking it. I love women. Han är missförstått. Han älskar kvinnor bara. Alla kvinnor. Även 43-åringar med tajta kroppar. Ja. Sån är han.
Men då säger han att han älskar alla kvinnor. Du är ju nere där på de här unga åldrarna.
Ja.
I det svaret.
Jo, lite grann. Sen då, så för att försvara sig i den här intervjun så hade han ju med sig då... Ja, han tog med sig... Du vet hur det är när man är anklagad för att ha drivit någon slags sexsekt med massa olika flickvänner och så vidare, Jakob.
Det är inte helt familjär med
det. Nej, men du kan tänka
dig. Det skulle
du
kunna tänka mig.
Då kanske man gör så att man tar med sig sina... Ja, två flickvänner för att försvara.
Två av ett 15-tal i alla fall.
Ja, man tar med dem helt enkelt. Man bara sätter upp dem bredvid varandra, som man gör. Det här är mina två flickvänner.
What is your relationship, both of you, with R. Kelly?
We're with him. And we're in a relationship with him. Right. Just said it.
Uh-huh. A very strong relationship as
both
well.
Both of you?
Yes. Most definitely.
Most definitely. Båda fruarna. Man skulle ju kunna tänkt att R. Kelly sa så här: kan vi inte säga att en av er är min flickvän och att den andra bara städar hemma hos mig? Alltså ja, jag tror att det ser bättre ut. En kompis för mig. Där är Ashley Clary 21 och Jocelyn Savage 23.
Jag såg en efterintervju med Gayle King där hon berättade att R. Kelly hade stått, fastän han egentligen inte skulle få vara liksom i rummet eller någonting, så hade han stått precis bakom en skärm och liksom hoste högt så att de tjejerna skulle höra att han var där.
Det är inte heller till hans fördel.
Nej.
Jag såg en dokumentär om det här Jonestown, den här Jim Jones som startade någon kyrka, folkets tempel i San Francisco på 70-talet. Ja. Ta med sig församlingsmedlemmarna till något litet land i Sydamerika där då 915 personer begår gemensamt självmord efter något år där nere. Och det är ju någon amerikansk senator som ska se ner. Är det någon fuffen där nere? Han åker ner med något filmteam och intervjuar. Hur mår ni här? Då står ju alltid den här Jim Jones bredvid församlingsmedlemmarna när de står och prisar hur bra de har det. Och det är inga problem överhuvudtaget. Vi har det hur bra som helst. Det är inget bra tecken när liksom pastorn själv står bredvid och säger svara ärligt.
Jag har inget att dölja. Jag kommer stå här bredvid.
Men alltså, vi har
jag bara under den här intervjun vara lite i närheten. Och...
vi har ju haft det här på svensk mark.
Har vi?
Ja, Sheike. Hans Sheike. Hade ju för fan ett R. Kelly harem.
Just det. Han var inte, gjorde inte lika bra musik.
Nej.
Nej. Ändå. Han hade inte samma swag.
This is the remix to Ignition. Ta det lugnt, Hans. Det är ingen som vill höra dig spela.
Han var mer en skäggig gubbe med ett ris.
Vilket gör det mer skrämmande och mindre...
han passar alltså, bättre in i bilden av en...
Ja, sexförbrytare, ja. Verkligen.
Men det var också kvinnor och hälsade. Men vi bara... Vi gillar att bli piskade av Hans.
Vi gillar frågan här.
Nu ska man ju inte skuldbelägga offer på något sätt.
Nej, jag gör inte det.
Men jag menar bara att man kan ju förstå folk som så att säga charmas av R. Kellys framgång, stora hus och pengar. Ja.
Mindre förstå.
Med ris. Mindre förståelse.
Ut i skogen.
Utifrån sett. Jag vet ingenting om hur den här psykologin fungerar. Man ska inte skuldbelägga någon. De här tjejerna sitter här såklart och ska då försvara honom. Och de säger, det här är ingenting konstigt som pågår. Vi är ju dessutom över 15 år. Vi är ju då inte mindreåriga. En av dem som är 23, hon berättar tydligt här liksom varför det här inte är någon fuffens.
Some people believe he's a sexual predator and that young women should be leery of him. And both of you say what?
I have known Robert for 4 to 5 years. Oh, and nej. What they're saying is absolutely not true. Nej. He's a good man. He's a gentleman.
Hon har ju då känt honom sedan hon var 17-18 sådär. Så att det är lugnt, va? Ja. Det är lugnt.
Ja. Betryggande.
Verkligen. Verkligen.
Do both of you all believe you're in love with him?
Absolutely. Yes, absolutely.
Of course.
Varför skulle de inte det?
Gillar ni alla att bli piskade av den här Hans med ris, påskris?
Hans Kelly.
Hans.
Ja, nej, men det är ju...
My mind's telling me no. Ja, det är en annan skola.
Ja, det är det verkligen.
Men utseendet får inte vara avgörande i det här fallet. R. Kelly är snyggare än Hans Sheike. Så är det bara.
Jo. Precis, men håller ju inte i en rättegång.
Nej,
alltså om det är ens enda
försvar. Lagen är blind för sånt.
Ja, om man tar med sig kanske Hans Sheike till då rättegången i Los Angeles och så pekar han Your Honor, så här ser en sjuk sektledare ut. Titta på mig.
Messiah, har du sett filmen Släpp fångarna loss, det är vår?
Ja, det har jag för många år sedan när den kom, så att säga.
Ja.
Och nu planerar man ju då en uppföljare till Släpp fångarna loss, det är vår. 2 tror jag den heter.
Det ska utspela sig i en stor butik,
just det,
som
precis,
jag förstått det.
Just det. Ska vi vara tydliga med att vi tänkte att det blir kul om vi försöker sälja in det här som en uppföljare till en film. Men nu så känner jag att det kanske nästan mest blir konstruerat. Det vi egentligen ska säga är ju... Alltså att
Ja, du menar att vi är mer rakt på sak?
Ja, jag tror nästan det.
Att det är en katalog som har släppts nu som är vårkatalogen för Biltema, och där kan man liksom sitta och bläddra och kolla vad finns det för nyheter, vad finns det i butiken? Nej, men du frågade mig någon gång, Messiah, vad har de på Biltema? Då brukar jag ställa motfrågan, vad har de inte?
Just det, det kommer jag ihåg. Det
finns otroligt mycket
där. Vet du vad, jag är på jakt nu, vi har precis flyttat och så skulle vi gå hem till våra gamla cyklar och visa sig att allihopa, hela familjen cyklar, var stulna. Och de har ju, nej men det är faktiskt sant.
Vad otur.
Ja, jag vet.
Familjestöld.
Ja, då kanske såg till vid olika tillfällen.
Men då tycker jag du ska åka till Biltema, för där finns det cyklar för alla åldrar.
Ja, jag ska faktiskt göra det. Jag ska titta i vår katalogen, titta ut några snygga cyklar, så åka till Biltema och köper. Vi ska också vara tydliga med och tacksamma för att Biltema sponsrar Freakshow denna vecka.
Tack Biltema.
I fredags för en vecka sedan så kom en dokumentär på SVT som heter Josefin Nilsson, älskar mig för den jag är, som handlar om sångerskan Josefin Nilssons uppgång, fall och för tidiga död. Och det känns ju som att det här är någonting som alla har pratat om sen dess. Var ni båda där, Klara och Jakob, alltså, och tände ljus då utanför elverket?
Mm.
Men ni kände inte varandra då?
Nej.
Nej, det var ju fint.
Nej, det var väldigt många fler där.
Ja, det var inte bara
nej. Det blev någon form av nästan trafikkaos där, för det var hundratals människor som stod. Det var en otroligt stark stämning utanför teatern. Och tända ljus, musik, en text, en bild. Och folk stod bara egentligen tysta. Och den här dokumentären hade väl precis briserat.
Ja, den kom ju fredags på hennes 50-årsdag.
Just det.
Så det här var ju liksom ett dygn efter den släpptes egentligen. Vilket var väldigt snabbt liksom
arrangerat. Ja, och väldigt många som kom dit och väldigt många som berördes. Men dokumentären slog ju ner, den gjorde ju så fruktansvärt ont att se, så att det var, jag vet inte, jag har ju sett både Michael Jackson och R. Kelly i dokumentärerna, men det här blir så, det blir så sjukt nära en själv när man ser det här.
Ja, den var väldigt stark. Man hade ju ont i magen i stort sett hela tiden och se förvandlingen då från den här leende, livsglada personen till det hon blev då i slutet. Du har ju någon slags Gotlandskoppling där.
Precis.
Vad har hon liksom betytt för?
Ja, men gud, alltså så här, väldigt mycket måste jag säga. För att jag tror att så här, hon är ju en del av vår liksom gotländska folksjäl. Och har ju liksom alltid varit hela Gotlands lilla syster. Ja, och en stor liksom personlig idol för mig när man växte upp liksom. Så det var ju tufft. Och då känner jag också nu att man verkligen har gotlänningarna i ryggen, för att de hatar ju.
Alltså alla verkar ju vara på samma lag här för en gångs skull i det här polariserade samhället. Så verkar ju alla i alla fall stå enade då för Josefin mot Dramatenskådisen.
Däremot så finns det ju folk som höjer rösten nu om att det är, att jag har i alla fall läst ganska prominenta personligheter som Lisa Nilsson, Hasse Aro, Denise Rudberg har gått ut och sagt att nu är vi där igen, att det börjar bildas liksom folkdomstolar, att folk, man jagar nu den här mannen med bilder och olika texter, och då är det en debatt, vad jag har läst nu, mellan personer som säger att ja, men vi måste få rensa ut här nu, eller folk säger nu måste vi besinna oss.
Ja, det där är så jävla svårt. Alltså, jag håller liksom, jag läste Aros inlägg. Jag tycker inte riktigt att jag håller med honom. Men det finns också någonting som är så skevt i att liksom, man lägger hela problemet med mäns våld mot kvinnor på och att det liksom så här, ja men sen då? Och det värsta som skulle kunna hända nu är att han inte klarar upp det här på liksom ett personligt plan. Och att, ja, men att det händer honom någonting på grund av det.
Att det blir någon Benny Fredriksson-variant.
Och det har vi sett. Och liksom så här, i Benny Fredrikssons fall så kom det väl i efterhand fram att det inte riktigt liksom, kanske låg till så. Men fan, man vill inte hamna där. För att då tystnar den här diskussionen igen. Och jag hade först namngivit på min Instagram. Men sen, nu har jag faktiskt gått in och tagit bort det och skrivit att så här, jag vill inte heller svärta ner ett inlägg om Josefin med hans namn.
Men, alltså, men det blir väl också att när du lägger in ett inlägg, du ser ju då bara vad du vill få ur, liksom, det här vill jag skriva, det här känner jag. Sen ser man lavinen komma bakom i stort sett, att okej, Det är inte förrän man ser drevet som man känner att man är en del av ett drev.
Ja, men
det
var inget drev på min Instagram på något sätt.
Nej, okej.
Men samtidigt, jag tror fan att det är skitfarligt att hamna där. För att nu måste vi börja prata om på riktigt vad vi ska göra åt mäns våld mot kvinnor proaktivt. Mm. För det är lätt att säga vad vi kunde ha gjort annorlunda i Josefins fall. Eller varför fick inte han en tyngre dom och så vidare. Men så här, okej, hur förändrar vi lagstiftningen? Hur ser vi till att de här kvinnojourerna får långsiktiga liksom, uppdrag? För nu får de projektpengar så de kan inte jobba långsiktigt och så vidare. Hur får man våldtäktsmål att prioriteras? Allt sånt där.
Nej, men är det inte så ibland att det måste till ett så här lite uppmärksammat fall för att folk ska vakna till? Att det här blir liksom som någon form av prejudicerande? Att folk har fortfarande... Jag har ju hört talas om ryktena, alltså även... Man hörde talas om den här domen, man har hört om liksom manliga svin på olika teatrar som får fortsätta att spela och liksom teaterdirektörer som håller de här bakom ryggen. Man hör om folk som får lämna, som inte orkar jobba med de här männen och de bara, det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så måste det inte till någon form av då liksom fullt fokus på ett fall för att man ska kunna säga sen så här, men nu får det här, så här kan, det här är så övertydligt nu, och hon, Josefin Nilsson sa ju, försökte ju själv få ut den här berättelsen,
ja,
men så att jag skrev en bok om det här, frågan jag måste dock, berätta om det.
Ja, frågan är dock om hon själv hade velat namnge honom.
Nej, det
jag
vet
är inte så säker på det.
Nej.
Men å andra sidan, jag känner ju inte henne privat, jag tror bara att så här, jag tror att hon ville prata om det här kanske mer generellt.
Och han nu, nämns ju inte i dokumentären.
Jag tror också, nej, precis, inte min namn i alla fall.
Och det var Hannes väldigt... Holm och Benny Andersson. Det är många som pratar ut i den dokumentären.
Ja. Jag tror att det är så lätt att man rensar ut ett fåtal vid, liksom, när det blir liksom för mycket fokus på ett fåtal individer. Men det är fortfarande svårt att veta så här. Okej, man har en aning om att den här personen på den här arbetsplatsen beter sig som ett jävla svin hemma. Det finns ingenting att göra åt det.
Nej.
För i arbetsmiljölagen så står det ganska tydligt att så här, begår du ett hemfridsbrott så är det på din fritid. Det har ingenting med din anställning att göra. Och du har till och med lagen på din sida som säger att du ska få behålla ditt jobb även om du får ett betydande fängelsestraff. Så här, okej, det här har hänt, men hur jobbar vi för att inte fler kvinnor ute i landet ska råka ut för de här... fruktansvärda männen. Mm. Och vad är det för våldskultur? Varför är det okej att slåss utanför en fotbollsmatch? Varför är det... Alltså varför, hur kan det komma sig att så här, misshandeln av kvinnor pika i till exempel England så fort det är fotboll? Alltså det är ju superintressant. Varför är det så? Varför tillåter man huligankultur till exempel? Ja, nu blev det här en politisk podd helt plötsligt.
Nej, men absolut. Verkligen. Nej, men jag har ju ingen svar på det. För jag kan vända mig lite om man säger så här, men det är lite det där manliga. Men jag kan inte säga att jag, alltså, skulle jag känna någon i min närhet som slog sin flickvän eller fru, det skulle ju vara liksom det mest otänkbara, vidriga, ynkliga man kan göra liksom.
Mm. Men du gör garanterat det. Garanterat så gör du det.
Troligtvis gör jag det.
Men du märker inte av det. Och jag tror också så här, när det kommer tecken så kanske de är så pass små och svårtolkade så att man som människa väldigt gärna väljer att försöka se det på något annat sätt, eller att man vill inte lägga sig i och så vidare.
Mm.
Det som är ganska tydligt nu är ju hur mycket, ja, dels känslor som den har väckt, den här dokumentären, men också hur mycket ilska man som har funnits undertryckt i massvis med år från kanske framförallt kvinnligt håll, men även hos män såklart, att det har varit så här, att det har sett ut så här, och den här dokumentären har blivit någon slags förlösande effekt, så att den här ilskan nu som tar olika uttryck, då blir den ju då centrerad och fokuserad på, vilket är intressant, och det kanske är det som krävs, som du säger Jakob, det kanske behövs som någon slags förebyggande exempel, kanske är det som krävs för att riva ner det gamla, men jag kan ändå inte låta bli att fascineras av folks behov av det där, för att det är ju en ganska tydlig uppdelning, det är ju då misshandlaren, aset på ena sidan, och sen är det ju då hela Sverige. Jag har inte sett någon då som har tagit någon slags parti för.
Nej, så är det.
Och det man behöver då, det är att man vill hitta någon som, om ingen är dålig förutom, då måste man hitta de som är lite dåliga. Alltså de som kanske, även om de tar starkt avstånd från och misshandel av kvinnor, kanske inte gör det på rätt sätt. Det var det du var inne på lite grann. Denise Rudberg, hon tar avstånd, men hon kanske inte vill skriva ut hans namn. Alltså, och då vill man bara säga till alla, men hallå, vi är ju alla på samma lag här. Alltså den här ilskan som uppenbarligen har kommit fram ur dokumentären, den måste ta vägen någonstans. Och då riktar man den liksom lite varstans. Mm. Den sprutar lite vilt åt alla håll. Och den först man riktar ilskan mot är ju monstret. Men det är ett ganska lätt besegrat monster i sig. För det är ju en tunnhårig gammal gubbe som snart är död, om vi ska vara ärliga. Han blev av med sina jobb på Dramaten i stort sett direkt. Mm. Han kommer antagligen aldrig mer få spela teater eller pjäser. Det är ju en Dramaten-gubbe som snart är död. Han är liksom inte en projektionsyta som är stor nog för all den här ilskan som har nu uppdämts och kanaliserats. Han är liksom för anonym, för futtig. Så då reflekteras det och studsar åt alla håll. Och då kan det studsa då mot folk som Pekka Heino eller Denise Rudberg eller Hasse Aro som liksom bara säger så här, men ska vi verkligen namnge?
Ah.
Och då blir det så här, men okej, är de dåliga också? Kan vi varga även på dem?
Ah.
För att det är så mycket ilska i oss. Eller liksom, jag fick något meddelande här på Instagram från någon som jag inte känner. Hej, skulle du vilja belysa det som pågår just nu med Dramaten? Och
att du ska uttala dig?
Ah.
Att jag ska uttala mig. För det här gör folk, om du går in på i stort sett alla offentliga personers Instagram nu, så står det så här: hallå, Sigge Eklund, vad säger du om det här brinn för Josefin? Är du för eller emot? Är du för eller emot? Fy fan för Sigge Eklund, han säger ingenting. Fy fan. Förstår ni? För att ilskan finns där. Mm. Så då måste man hitta folk som kanske
för
på något
eller
sätt
emot är också väldigt märkligt.
Jag tycker att det är faktiskt en jävligt bra analys av läget och det som man också sen börjar prata om som någon slags drivkultur. För jag kan ju tycka också att det är så här tramsigt att allting ska kallas för driv nu för tiden.
Yeah.
Men det blir driv när man ger sig på sådana här svanser.
Yeah.
Runt omkring, alltså så här, diskussioner som pågår liksom, som egentligen, som du säger, vi är på samma lag. Vi har bara lite olika sätt att se på saken.
Och så går man bara vidare och så där, så säger man, aha, vänta nu, Mia Skäringer, hörru, hon har ju spelat då mot i Solsidan.
Just det.
Är hon, jag trodde hon var en av de goda, är hon kanske en sån här jävel som bara stöttar patriarkatet i smyg? Och så uttalar hon sig inte på Instagram. Folk blir vansinniga, de skriver så här: fan Mia, vad gör du? Vakna, är du för eller emot? Och sen skriver Mia då, jag visste inte riktigt, jag tar såklart avstånd, vad hemskt, jag visste inte. Och då är folk så här: jag trodde kanske hon var en av de onda, jag visste inte riktigt. Sen går man vidare, så då bara letar man sig vidare. Felix Herngren, den jäveln.
Producenten för Solsidan.
Han måste ju ha gett den här chansen, han måste ju ha sett, fan, det här är okej för mig i min bok. Och folk skriver på hans Instagram: din fega jävel, du gömmer dig nu va, du svarar inte på. Och sen skriver han ett inlägg och då är folk så här: vad skönt, han var inte för heller. Och det är det här då, så då går ilskan bara runt och studsar runt åt alla håll, för vi måste ställa någon jävel till svars.
Men får jag också då ge en bild av det, och det är att så här, jag upplever just nu att i samhället finns två typer av män. Det ena är männen som bara, men jag har aldrig slått en kvinna, det där rör inte mig. Eller männen som, jag kanske inte är, alltså så här, man kanske inte har slått en kvinna, men man kanske har liksom ett så här, lite svårare förhållande till våld eller vad det nu kan vara, och då tycker man att det är too close to home. Men där finns det också, tycker jag, olika grader av helvetet. Det finns en sån som är en full-blown kvinnomisshandlare. Och som aldrig någonsin har tagit något ansvar för det, vilket är ganska vanligt hos många män som slår kvinnor på den nivån. Sen finns det, tror jag, män och kvinnor som någon gång har gett någon en lavett. Alltså herregud, jag har klippt till någon kille någon gång då och då. Men jag har också så här gått i anger management och försökt att ta liksom tag i det beteendet. Och det tror jag också att så här, det finns fler killar som kan göra. Men man skulle önska liksom att så här, även de som kanske är lite mindre bra och de som tycker att de aldrig någonsin har rört någon eller gjort någonting illa, kan liksom försöka kliva över på rätt sida och sen bara, shit, fan, vi försöker sprida kunskap och gott exempel. Och framför, alltså så här, som jag säger, gå in och börja prata om huliganvåld eller vad det kan vara, som också spelar över i någon slags mansroll som är jättegiftig.
Men för mig handlar det ju lite om det här som kanske då lite i svenska samhället man har diskuterat, liksom, vad är enskilt ansvar, vad är kultur, vad är biologi. Vi har liksom hamnat i det här att straffa någon, det hjälper ändå inte i framtiden och så. Men måste man inte här, för att det visar ju sig att om en kvinna ska anmäla, folk säger så, varför går inte tjejer vid första slaget, så här, klassiskt, ja. Så här, då märker du, han är en idiot. Och så märker man då i det här fallet hur oerhört svårt och hur stark du måste vara för att ta dig igenom en sån här, liksom, dels sorgen att den du älskar slår dig, det måste slå väldigt hårt. Sen att ta det till domstol inför, alltså jag har ju suttit bara som vittne i en misshandelsrättegång, min bästa kompis åkte på stryk, jag var enda vittnet. Det gick till rättegång, det blev dom, de överklagar, 3 år senare tillbaks till en rättssal. Advokaten står och tittar på mig, hur kan du minnas det här? Det är över 3 år sedan. Mm. Jag känner mig liksom så här, jag kanske inte ens minns vad minns jag? Det är 3 år sedan vi hamnade i det här slagsmålet. Hur oerhört omöjligt det är för en ensam kvinna att liksom driva igenom det här i liksom rättsapparaten.
Ja.
Därför måste ju ansvaret vara ställas på mannen som slår.
Mm.
Det fokuset måste ju ligga på honom. Och varför hamnar män då i en situation? Det är ju någon form av liksom makt eller kontroll eller någon form av liksom att de känner sig har väldigt låg självkänsla som gör att de måste kontrollera den här kvinnan i fråga. Mm. Och då gör de det med att de har liksom våldskapitalet, för de är starkare, och då utnyttjar de det.
Mm.
Alltså det är ju helt omöjligt att inte hamna i någon form av, eller för mig blir det i alla fall, personen är ansvarig för sina handlingar. Mm. Sen får man skylla på barndom, uppväxt, alkoholism eller vad man vill.
Men eller, måste ändå, eller mansnorm.
Eller mansnorm, ja, kultur, ja. Samhällsnorm, ja. Och så vidare.
Det jag tänkte prata om, för det är intressant att du säger det då, Clara. Vi pratade tidigare om att ta rätt och fel väg. Mm. Någon som verkligen har tagit rätt väg och nu då kanske med all rätt hyllas som en hjälte, det är skådespelaren Alexander Karim.
Mm.
Ja, han skrev då ett öppet brev till film, tv och teaterbranschen. Nu får det vara nog. Jag tänker att det är dags att ta ställning ordentligt. Det är dags att tacka nej. Så det gör jag nu till branschen. Ja, jag kommer förlora pengar på det här. Det vet jag. Min karriär kanske går åt helvete. Men nu får du fan i mig vara nog.
Mm.
Jag tackar härmed nej till filmer, tv-serier, pjäserprojekt med gubbsläm och skitstövlar som jag och ni känner till. Men som vi inte kan nämna vid namn, men ni vet vilka ni är.
Ja,
ja, och då säger folk här, en man då som gör det som du sa, Clara, går ut och visar upp att det finns en bättre typ av man.
Mm.
Och så skickar jag den här texten till min kompis, en sån riktig cyniker. Och jag, ni vet, ni känner ju mig, jag hatar ju cyniker.
Ja, ja, ja.
Du hatar cyniker.
Ja, jag är väldigt svårt för dem.
Sen har du ju en släng av dig själv.
Du är ju 100% cyniker.
Ja, jag tyckte det var en stark text. Jag sa
way to go, Karim.
Way to go, Karim. Och min kompis sa, jag har några frågor. Jag sa, inga frågor nu, sa jag till min cyniska vän.
Ja.
Det är ju, eller så jag sa ja, okej, vad har du för frågor då? Jag tänker inte lyssna på dina frågor, men du kan ändå få ställa dem.
Om du ändå har dem.
Om du har dem så kan det vara intressant att höra vad du säger. Och då sa han så här, kommer nu Alexander Karim verkligen förlora en massa jobb? Kommer han få fler eller färre jobb? Karim är övertygad om att det blir mycket värre nu. Kanske med inga jobb. Det vore ju helt vedervärdigt om han nu blir svartlistad, alltså utfryst. Alltså hur jävla institutionaliserad vore då den här sjuka våldskulturen inom teatern om folk nu säger, Karim, inga mer jobb. Karim själv är helt övertygad, i en uppföljande intervju här med TT, då säger han, han började redan då på måndagen efter texten och tacka nej till ett uppdrag.
Jaha, alltså, han gick från ord till handling direkt.
Ja, och det var ju fint. Men då sa min kompis,
men fler frågor.
Ja, han hade några frågor. Han sa till exempel, var det då okej att jobba med gubbsläm fram till dokumentären? Alltså var det här brytpunkten innan okej, nu efter inte okej?
Ja.
Alltså det, och då säger jag, ställ inga frågor nu. Det handlar inte om dina frågor, det handlar om att visa upp en positiv mansroll.
Mm.
För min kompis hade också frågor så här, hur vet han innan? Alltså var drar han gränsen, sa han, min kompis. Han sa till exempel, om Persbrandt ringer upp Alexander Karim imorgon och säger, tja, jag vill gärna jobba med dig Alexander, tycker du är grym. Kommer då Karim säga, nej Persbrandt, du är dömd i domstol.
Precis.
För saker.
Det är jättesvårt. Ja.
Eller hur? Det är ju sådana här frågor som...
Du hamnar ju direkt... men det är ändå, han gör någonting. Alltså folk kommer ändå, vad du än gör så kommer folk säga, ja men var det därför eller det eller det, ja, eller det. Han gör något.
Men jag tycker ju, alltså så här, för grejen att man vill ju inte säga... Det blir ju lite så här, damned if you do, damned if you don't.
Exakt.
Nu i med det jag sa tidigare. Men jag kan tycka att det är lite... kanske opportunistiskt, absolut. Det är också så konstig grej att gå ut och säga. Alltså så här, det är väl självklart att Dramaten måste saneras.
Yeah.
Och det räcker egentligen med att man liksom belyser och sen kommer de förstå att de kommer aldrig komma undan med det här igen. Så de måste städa ut i fler led så de inte hamnar där igen. Då behövs det inte att Karim går ut och gör en grej av det på det här sättet.
Nej, jag tycker ändå
och där
det...
tycker jag också att så här, Det handlar fortfarande om någonting som är så jävla litet och som hjälper så få människor. Det handlar om upphöjda skådespelare och skådespelerskor i Stockholms jävla innerstad. Alltså förlåt, det bor kvinnor i hela Sverige som åker på stryk ikväll. Mm. Det hjälper inte dem ett skit att han tackar nej till jobb.
Ja.
Alltså tyvärr.
Ja, fast...
Alexander Karim, sätt dig och svara i telefon på en fucking kvinnofrids telefonlinje istället. Då får du min respekt.
Nu låter du som min cyniska kompis. För att jag läste den här intervjun och det var ju ganska starkt då med honom efter TT. Sa, jaha, vad tror du kommer hända då? Och han målar upp en scen då där han säger, ja, han är då i karaktär som sina barn.
Mm.
Han säger, pappa, vad gjorde du när det här hände? Sa du någonting? Och då vill han kunna säga, ja, det gjorde jag. Jag kanske är helt arbetslös idag. Min karriär är helt borta. Men det är för att jag faktiskt sa någonting, säger Karim. Och det tycker jag är starkt. Och då sa min kompis igen, kommer han inte nu få mer jobb än han någonsin har fått tidigare, Alexander Karim? Jag sa, du är, så där kan du inte hålla på. Ställ inga frågor nu. Och då sa han, vet du vad han sa då? Det här var upprörande, tyckte jag, min kompis, när han sa det här. Han sa, men vet du vad, Messiah, är inte det här själva definitionen av populism? Att bara säga någonting, göra ett utspel.
Mm.
Och sen så fort man får frågor så säger man, ställ inga frågor, det här låter ju kanon. Så han sa, är inte det precis som de gjorde i Staffanstorp när de sa, IS-terrorister är inte välkomna till Staffanstorp.
Boom!
IS, om du har varit i IS så kan du inte komma hit till Staffanstorp och få något socialbidrag. Det får ni inte. Och så säger folk, men det där kan du inte ens hävda med svensk lag. Det där är inte möjligt. Ställ inga frågor nu!
Vi gör något!
Ja, vi gör något. Så sa min kompis. Jag sa,
han säger mycket om
det. Det är så svårt för såna här cyniker. Och sen sa han, är det inte lite som om man skulle stå och elda upp en bild av Hitler utanför Nürnberg-rättegången och skrika, nu får man väl inga jobb längre! Men det är en smäll jag är beredd att ta!
Om
man bara, nej, du får inga jobb. Av nazisterna, nej. Men de vill väl inte ha några jävla jobb.
Nej, exakt.
Ja, och sen så la vi på den där kompisen. Han tänker jag inte lyssna på.
Nej, det ska du inte lyssna på. Han är för
jag tycker
synig.
Att han är helt rädd. Och också, alltså så här, förstå PR-värdet i det Karim precis har gjort. Alltså han är ju snart nästan Persbrandt stor ute i stugorna. Han är varenda ett jävla tidning.
Han är men.
Ja, exakt.
Nu kommer inte en cyniker.
Nej,
det är ändå en bransch, ja, som har sett fall efter fall efter fall, men inte bättrat sig, inte gjort bot och bättring någonstans.
Nej.
Kanske liksom någon måste säga, ja, men då gör jag inga mer jobb. Jag lämnar den här skitbranschen.
Fast det nu,
ja, jag bara säger,
du la ord lite i hans mun där, ja, för det var inte det han sa.
Nej, men han skulle,
han gör gärna jobb.
Ja.
Inte,
men
bara
inte med skitstövlarna.
Nej.
Nej.
Ja, men jag tänker också så här, jag såg nu att i styrelsen för Dramaten sitter Eva Hamilton bland annat och Sara Danius.
Ajda. Ja, men då har de ju suttit där man har chans att göra lite
mer
bättring.
Jag vet,
ja,
men frågan är ju om det har gått från ledningsnivå till styrelsenivå förrän den dokumentären kom. Jag tror inte att ens att man kanske har diskuterat de frågorna.
På så,
det kanske
på
var
den nivån.
I samband med MeToo och så vidare, men
ja, det
nu
måste
har
man ha
de
gjort.
Ögonen på sig, så att nu får vi väl bara hoppas att det händer grejer, tycker jag. Och så är det inte mer med det.
Nej, verkligen. Jag,
men jag vill fortfarande att Karim ska sätta sig och ta emot samtal på kvinnofridslinjen.
Fan vad obehagligt det skulle vara. Jag vet inte om jag skulle klara av det. Nej, men sitta och lyssna.
In character.
Ja, nej, men börja sitta och lyssna på de här mörka historierna från samhället. Jag tycker det är, alltså jag tycker det är, förstår du vad jag menar? Jag tycker det är obehagligt att ens bara stå mitt emot haltande människor på en färja. Jag kan inte ens tänka mig hur det skulle vara att möta mörker på riktigt.
Nej, men borde inte du här i Freakshow lova att jag sitter inte längre på efterfester i Mårten Anderssons lyx VIP hytt
yeah,
och lyssna på Bratz som berättar om weekendresor till Schweiz
och äter vaniljhjärtan.
Exakt.
Jo, men det
du måste
jag
också ta ställning.
Jo, men, och då för att svara den här människan som skrev till mig på Instagram, vill du belysa det? Ja, jag vill absolut belysa det. Jag har ju en grej, jag vill inte gärna vara tvåa på bollen och speciellt inte plats 100 000 på bollen, så ibland kan jag tycka att det blir lite överflödigt när så här en halv lyckad komiker med 30 000 följare ska liksom uttala sig.
Lite drygt, va?
Lite drygt, ja. Runda av lite uppåt. Men det var ju en videodokumentär, jag tycker det är hemskt att det fått pågå så länge, att det har funnits en slags genikult, att det har funnits folk som har skyddat de här människorna så länge de drar folk till teaterna. Vidrigt såklart, jag hoppas att vi får till en förändring Och man tänker på Josefin Nilsson, man sörjer henne och man hoppas att det här blir slutet för den här typen av gubbkultur som har ändå frodats i teater- och filmsverige. Och det säger jag, och om det nu är så att jag aldrig mer får ett jobb tack vare att jag säger det här, ja, då får det väl vara så. Var kan man följa dig annars? Du har också en podcast.
Ja.
30 möter trevar.
Nej, 30 plus trevar.
Ja, så är det.
Eller då på morgonen på Energy med
dig. Ja, just det. Mig, Martin Björk, Adam Alsing och en knasig kille i keps som kommer in på tisdagarna.
Mm.
Nej, det är jag. Just det, jag glömde bort det. Ja. Och så kan man följa dig på @klaras på Instagram, Twitter och MySpace.
Alltså, man är inte på Twitter och MySpace.
Nej, bara Instagram.
Ja.
All right. Mig kan man följa på @Messiah Hallberg, följ Jakob Ökvist @JakobOkvist.
Yes.
Vi hörs snart, nästa vecka är det 100 köpbiljetter till livepodden. Det kommer bli en jävla fest, jag kan utlova att vi kommer ta tillbaka, lyssna på det, Jakob.
Ja.
Inte bara en, utan två av era favoritgäster i Freakshow. De kommer sitta här bredvid, de har aldrig träffat förut, men de är lika älskade, lika omtyckta, bägge två.
Det är värt att komma bara för det.
Ja, köp biljetter så hörs vi på livepodden nästa vecka. Kram, puss.
Hej då!
Hej då!